Vi är oerhört positiva till råvaror som helhet, och det är för att vi har så många olika faktorer som samspelar samtidigt. Tidigare har det varit liksom en eller två, och nu har vi i princip alla boxar tickade. Hej Micke.
Hej Anna.
Jag är tillbaka, hoppas jag.
Kul att ha dig på kontoret. Och du som lyssnar, du lyssnar på Antilop.
Outsiders edition.
Ja, med Syding och Svan idag. Vi ska prata om de riktigt stora världsproblemen.
Det ska vi faktiskt. Och det är matbrist, energibrist och vattenbrist. Och hur det hänger samman. Men vi kommer såklart väva ner det här och fläta ihop det till att svaret då blir därför befinner vi oss tidigt i en supercykel, som alltid.
Är det all teknikutvecklingsfel att vi har brist på allt det här? Eller varför har inte det åtgärdat problemen?
Vi är inte där ännu. Ofta när man pratar om matbrist eller varför jordbruksvaror kommer att gå på pris, så får jag ofta höra att teknologin kommer fixa det där för att det kommer bli billigare att producera, eller det blir billigare att producera. Men om man faktiskt tittar på produktionskostnaden för till exempel majs och sojabönor, så har den dubblats sedan 2008. Och det beror egentligen på dels för att du behöver mycket mer fertilizer, och dels för att vi har faktiskt sett ganska hög inflation i de här i själva produktionsdelarna som du behöver, samtidigt som råvarupriserna har fallit. Så att vi har högre kvalitetskrav på vår mat gör att produktionen än så länge blir dyrare, och vi har faktiskt ännu inte hittat ett sätt där vi har vänt den här trenden. Nu har det faktiskt blivit något billigare senaste året, förra året, men jag tror att produktionskostnaden kommer att öka igen nu på grund av den höga inflationen och faktiskt den stigande CPI som vi faktiskt ser nu, trots allt fifflande med siffrorna.
Och även om man har lyckats ta bort nästan hela den mänskliga komponenten ur kostnaderna genom att istället för att alla jobbar med att tillverka mat eller hitta mat, så jobbar bara 1% det. Så tekniken kostar också, och den ska dessutom kämpa med allt mindre odlingsbar mark.
Precis, och det är det vi kommer in på. Så att jag tänkte vi kan börja med att säga att jag lyssnade på avsnitt 39 av All In podcast, och det gjorde mig inspirerad dels för att skriva ett memo som jag håller på med. Det kom ut ett nytt memo nu i veckan förresten, så ni går in på antilophedge.com så kan ni läsa det. Det heter Golden Hour. Så jag blev lite inspirerad att prata lite mer om just energiproblemet, matproblemet och vattenproblemet som vi ser globalt.
Det avsnittet tar ju avstamp just i problemen i Kalifornien.
Exakt.
Och det är klart att de som pratar i den där podden är ju väldigt skrämda och upprörda och lokalt förankrade, och det är också ett väldigt rikt område, som om de får problem med vatten, energi och mat, ja, då skriker de så det hörs över hela världen också.
Så är det definitivt. Men jag tänkte att vi skulle kunna börja där. Alltså, vi ser torka på västkusten i USA, och det påverkar såklart hur mycket grains man kan odla där, för där odlar man ju väldigt mycket. USA är ju en av världens största matproducenter. Liksom ligger lite efter Brasilien, Argentina, lite efter Sydamerika, lite efter Kina och sådär. Men USA står fortfarande för en betydande del av produktionen. Dessutom är det inte bara i USA som vi ser den här torken, utan det är faktiskt även i Sydamerika. Så vår tillgång på mat är hotad. Och vid torka så behöver man då ju såklart vattna de här grödorna. Men nu har man dessvärre vattenbrist också, för att det har varit så himla varmt under en längre period. Så det är total torka i USA, och vatten används ju också en hel del när det kommer till energi. Så att det är en double whammy, en triple whammy i USA.
Ja, det är nästan som man kan utöka den där whammyn till både 4 och 5. För när du har för lite nederbörd och du får fler bränder till exempel, så blir luftkvaliteten sämre. Det blir svårare att vara ute och arbeta för jordbrukarna. Det här leder till att det finns mindre liksom odlad mark, och då försvinner själva jordmånen. Det blir också mindre avdunstning från marken när den väl har torkat, och då blir det mindre regn. Återigen, ännu mer torka, ännu fler bränder, ännu svårare att odla. Och så snurrar det här. och det behövs extra mycket energi för att försöka åtgärda det här med till exempel konstbevattning eller att avsalta vatten, samtidigt som det behövs energi till exempel luftkonditionering. Och därmed så har man ju mindre energi över till själva liksom, jordbrukandet eller luftkonditioneringen. Så fortsätter det här att bli sämre på alla punkter.
Precis. Och råvarupriserna har ju varit superstarka sen egentligen sensommaren förra året. Men så har de fallit lite de senaste månaderna och sen så nu har de börjat leta sig upp igen. De senaste dagarna har varit helt fantastiska. Och det har varit nästan limit up i flera av de grains som vi har i fonden som jag tittar mycket på. Men trots att vi har liksom det här totalunderskottet och trots att vi har liksom stora problem med just torka, så även anledningen till att det har fallit lite var för att det regnade. Och det är inte så, det är inte alls så att det regnat så att det gjorde att att förväntad tillgång steg väldigt mycket, utan vi har fortfarande brist, men trots det så föll priserna. Så att jag skulle säga att den här senaste tidens korrektion ger egentligen den som kanske inte hann in tidigare ett väldigt bra köpläge helt enkelt.
Det här är väl ett typiskt exempel på brus och signal. Jag tror många kände att de hade blivit lite frånåkta av jordbruksråvarorna senaste året, ville gärna få det till att det bara var en bubbla, en tillfällig spike, och det gör att då när det där regnet kommer och lockar in kanske en del vinsthemtagningar och de som tidigare hade funderat på att köpa, de tänkte att aktier är ju ändå alltid bäst, då hoppar de av och hoppas eller tänker drar någon slags slutsats om att den här långa trenden är förbi. Men då har man ju helt och hållet missat de här strukturella problemen. Det handlar inte om väder ett enstaka år, utan det är klimat och det är brist på mark.
Precis. Så i vanliga fall, det som talar för att vi befinner oss tidigt i en supercykel, det är inte bara liksom inflation, utan det är bara en liten del av det. Så det man brukar se historiskt i början på tidigare supercykler, då är det liksom en eller ett par strukturella eller cykliska faktorer eller rättare sagt, det är oftast någon cyklisk faktor tillsammans med någon strukturell faktor som talar för att vi kommer se stigande råvarupriser. Men det som är väldigt intressant med det här tillfället och var vi befinner oss idag är att vi har så himla många faktorer, alltså strukturella faktorer utöver de cykliska faktorerna som samtidigt samspelar och gör att utsikterna har faktiskt inte sett så här bra ut, inte ens under början på 70-talet. Jag och Martin brukar säga att vi tror att det kommande decenniet kommer vara 70-talet på steroider. Jag kanske ska gå igenom några exempel på både de här cykliska och de här strukturella faktorerna som vi faktiskt ser, för att det är ganska enkelt att bara slänga sig med begrepp och så tänker man att alla andra är lika insyltade i den här marknaden som en själv är.
Jag undrar, hur dyr kan mat och andra jordbruksprodukter egentligen bli? Kan det bli dyrare? De fattiga har ju inte råd redan nu.
Nej, precis, det har de inte. Men, och ja, det kommer att bli dyrare. Det får mig inte helt osäkert att tänka på en Twitter-tråd som jag hittade och skickade till dig. Att det här med budgivning på bostäder är ju helt sjukt. Varför ska den med mest pengar få bostaden som man vill köpa? Men annan diskussion kanske. Jag tänkte att bara om jag ska spalta upp liksom exempel på cykliska faktorer och strukturella faktorer så att lyssnarna ser och förstår skillnaden.
Kör, här kommer Svan Rand.
Så cykliska faktorer är ju helt klart som du förstår tillgång och efterfrågan och den här balansen. Och om man tittar på en råvarucykel så kan man säga att den börjar med att du har ganska låg tillgång. Men det beror också på att efterfrågan har sjunkit åren innan. Så om vi börjar i början på en cykel så har du en bestämd tillgång och så plötsligt så börjar efterfrågan att stiga. Men eftersom det är ganska svårt för producenter att svara på den här stigande efterfrågan med en gång så tar det ganska lång tid. Och det innebär att lagerunderskottet, det liksom rättas inte till på ett halvår eller ett år, utan det kan ta 24 till 36 till 48 månader innan det finns tillräckligt mycket producenter eller de producenter som redan finns att de faktiskt kan svara på det här stigande efterfrågan. För det är också viktigt om man ska sätta upp, låt säga att du vill sätta upp en ny inte en gruva då kanske, för det tar 10-30 år att sätta upp en helt ny gruva. Men om du är en sojabönsbonde och du märker att oj, men nu stiger efterfrågan lite, innan du börjar odla mer inför nästa säsong eller nästa eller säsonger efter det, så behöver du säkerställa att det här faktiskt är en trend som håller i sig. Så det är inte så att du svarar på det här underskottet med en gång, utan det tar lite tid. Men det gör också att, att i och med att det här underskottet sträcker sig över en lite längre period, så pressar det upp priserna ganska rejält initialt, och det är också det som vi har sett nu. Och under den takten, det är då man ser att man brukar, att man sätter upp mer produktion av den här råvaran som det är brist på. Och det har vi sett nu i, inte att de har börjat sätta upp mer produktion, men att, att priserna stiger rejält. Men det gör också att på toppen av en cykel så finns det såklart väldigt mycket mer producenter än vad det finns efterfrågan, och då faller priserna, och då till slut så slutar man producera lika mycket, och sen så börjar cykeln om. Och de här cyklerna sträcker sig mellan 10, 15, 20 år, så de cyklerna är traditionellt längre än en priscykel i aktiepriser. Så det är en cyklisk, det är de cykliska faktorerna, och nu befinner vi oss väldigt tidigt i den här obalansen mellan tillgång och efterfrågan. Och som jag sa innan då, det är inte så att det rättas till på ett par månader, utan det tar tid att odla på ny mark, att bygga upp produktionen och faktiskt vara säker på att det här är en trend som vi ser i efterfrågan, snarare än ett litet trendbrott.
Och som jag då gissar, så anledningen till att till exempel sojabönsproducenterna hinner i kapp efterfrågan, det är bland annat för att efterfrågan gick från cykliskt låg till cykliskt hög, och sen kommer det ju en cyklisk minskning av själva efterfrågan också, och det är då producenterna hinner i kapp och till och med förbi. Men det är då tillfälligt om man istället har en strukturell supercyklisk uppgång.
Precis. Så det är liksom de cykliska faktorerna. Och när det kommer till strukturella faktorer så är det till exempel inflation, det kan vara klimatförändringar och geopolitik. Och det är ju verkligen ett penningpolitiskt skifte nu. Vi har gått från mer monetär politik till fiskala stimulanser. Och när man ser historiskt så har det också lett till högre inflation, och det här ser vi redan i CPI. Vad var senaste CPI year on year? Typ 5,5%?
Någonting sånt.
Och då kan man ju kanske bara fantisera om vad den faktiska inflationen är, som då är betydligt högre.
Nej, det där är den faktiska. Det har de sagt.
Om man tittar på klimatförändringar, så är det precis de som vi har diskuterat i början på det här avsnittet. Vi har ett varmare klimat, det är torr, vilket innebär att efterfrågan stigit samtidigt som det finns mindre kapacitet att odla. Och det driver ju också på priserna på uppsidan. Och när det kommer till geopolitik, så i ett sånt exempel som vi sett under början av den här cykeln, så att Argentina satte exportförbud på majs för att bönderna i Argentina fick inte tillräckligt mycket betalt i Argentina genom att sälja sina skörder där, utan de fick mer betalt utomlands, så då ville de hellre exportera. Men det innebar också att de fick matbrist i det landet, där liksom en av världens länder som producerar mest mat till resten av världen, där var det matbrist och folk svalt. Och då bestämde sig Argentinas regering för att nu får ni faktiskt inte exportera mer. Så den här typen av geopolitiska faktorer påverkar ju också då såklart den här balansen mellan tillgång och efterfrågan. För om en av världens största producenter av en specifik råvara inte längre får exportera, då tas den bort från tillgångssidan. Och då driver det också på priserna på uppsidan. Nu får Argentina exportera majs igen. Men det är den här typen av grejer som kan hända och kommer hända och också händer. En annan sak är ju att Kina har flyttat en stor del av sin matproduktion till just Sydamerika, vilket gör att det kan också påverka resten av världens tillgång på råvaror från de här regionerna. Så där har vi några exempel på strukturella faktorer som påverkar priserna och hur det här samspelar på en och samma gång. Här kommer alla faktorer på en och samma gång.
En liten inflikning här är att för länge sedan, till och med ännu längre sedan än när jag var ung, då var allt vatten och mat var lokal. Du kunde möjligen liksom flytta din grupp på 150 personer några mil till någon annanstans där det fanns vatten och mat. Men sen fick vi den här fantastiska fantastiska liksom, transportrevolutionen med inte minst containrar som gjorde att vi kunde börja flytta åtminstone mat över hela klotet.
Vi har ju till och med containerbrist just nu.
Ja, men och det i och med att man då kan specialisera sig på olika håll, då blir också produktionen effektivare och priserna lägre. Men nu har vi börjat se, alltså dels då en sån här sak som Argentina som börjar med att strypa liksom maten för att de behöver den på plats. Det är klart att du kan inte skicka iväg din mat om de svälter lokalt. Men det här leder i slutändan till att det blir mindre effektivt att producera mat på alla platser. Och att bromsa globaliseringen och gå mer local, det kommer göra det sämre för alla, vilket också blir en väldigt långsiktig strukturell faktor, alltså deglobalisering. Och det kan tyvärr vara så att vi har varit igenom 30 år, alltså sen Berlinmuren föll, med en extrem globaliseringsperiod som nu följs av, ja, i värsta fall 30 år med deglobalisering.
Jag vill också flika in det här, att alla de här katastroferna i sin enkelhet, de bekämpas ju med ytterligare stimulanser, vilket också driver på priserna ännu mer. Alltså det, man försöker hantera det genom monetära stimulanser, fiskala stimulanser. Så ju värre det blir, desto värre kommer det att bli, skulle man kunna säga.
Den typen av stimulanser leder både till liksom fiskala snedvridningar och sämre informationsvärde i utbud och efterfrågan, alltså i liksom de fria marknadskrafterna. Inflation vet vi, det ändrar också liksom just prissignalerna, vilket leder till minskad effektivitet och kan då också driva på såna här saker som Argentinas åtgärder och ökad deglobalisering. Dessutom så drabbar inflation de sämst ställda hårdast. Det är typiskt det här trickle down economics, innebär att du spär på med stimulanskranarna till de rika och sen sakta men säkert så är det tänkt att det ska liksom ta sig ner, droppa ner till de längst ner. Men om de längst ner knappt hade råd med mat och vatten från början, då blir de helt utan på grund av sånt här.
Precis. Och ett stort problem som vi ser, det är ju också den här energibristen som också beror i framförallt i USA, delvis på grund av vattenbristen som man har där. Och någonstans så vi måste ju ganska snart ställa om till helt ren energi. Och enda sättet att göra det på ett sätt som så att det faktiskt blir tillgängligt för alla till ett rimligt pris är ju med kärnkraft.
Vi behöver billigare mat och vatten och vi behöver liksom teknik som kan teknik och energi, billigare energi som kan hjälpa oss att skapa, alltså både avsalta vatten, kanske bygga vertikalt jordbruk inomhus där man har en bättre kontroll över klimatet och produktionen. Och allt det här kostar, vi kan kalla det för pengar, men det egentligen kostar är ju energi.
Precis.
Och det här att skapa vattenenergi, det blir svårt när vi redan har saboterat liksom klimatet och torkan och tillgången på vatten. Och då blir det som du säger, det man har kvar, det är bland annat solenergi. Solenergi har ju den liksom fördelen att den tillverkas precis där problemet med torka är som värst. Men
då måste man kunna lagra den också.
Ja. men det tar också för lång tid och är ändå liksom otryggt med solenergi. Och som sagt, vi har det där lagringsproblemet. Och då har vi, som du sa, det är nuclear.
Precis, och det är väldigt enkelt för vi, jag menar, vi i det här fondbolaget så tror vi på uran. Men för att problematisera det lite grann, att vi ser och förstår att för att vi ska kunna tackla energibristen globalt så behöver vi gå över till kärnkraft, så betyder inte det att politiker som vill bli omvalda om ett par år ser det på samma sätt. För det finns, alltså hela kärnkraftsfrågan är ju stigmatiserad. Och av någon anledning så framförallt då miljömänniskor säger att man absolut inte vill ha kärnkraft för att det skulle vara sämre på något sätt. Och så stänger man ner kärnkraftsverk och så får man importera typ kolkraft istället, vilket ju är kanske det absolut sämsta du kan göra. göra med klimatet. Men hur svårt politiskt tror du att det är? Nu pratar vi sällan om politiker på det, men hur svårt politiskt tror du att det är att få politiker att se att vi behöver göra den här omställningen? För jag menar, Biden-administrationen, de vill ju säga nej till kärnkraft. Och det har vi sett i Sverige också. Men tror du att det här kommer förändras? Och vad kommer att behövas för att politiker, inte bara här och i USA, men globalt, ska förstå att det här är en av de lösningar som vi faktiskt har på ett väldigt stort problem i världen?
Det blir svårt att svänga den här opinionen och svänga den här liksom vindriktningen när politiker har svartmålat kärnkraft så hårt. Det är nästan som man misstänker att det är Biden-administrationen eller någon liknande som ligger bakom den här serien Chernobyl, som har fått hela världen att verkligen, verkligen vara rädda för kärnkraft. Och när man har hållit på i 30 år minst, 40 egentligen, och svartmålat kärnkraften och sagt att det enda som verkligen gäller det är sol och vind. Så ja, hur ska man få kärnkraften att se snygg ut igen? För det funkar inte att liksom berätta om dess tekniska fördelar eller ekonomiska fördelar eller säkerhetsfördelar, för det loppet har man redan förstört.
Det skulle vara lite som att centralbanker gick ut och sa att inflation är faktiskt inte så bra.
Mm. Ja, precis. Och hur lång tid behöver man för att vända den opinionen? För nu har man skapat ett folk som hatar kärnkraft. Jag vet inte. Jag ser att det är svårt. Men jag tror och hoppas att enstaka länder som till exempel redan har tydliga problem med miljön och som vet att de absolut inte vill elda olja och kol. Man kan inte elda älgar, tror jag, för energi. Men att elda olja och kol...
Det blir dyrt framförallt, tror jag.
det funkar inte längre i de länderna. Jag tror till exempel Kina, hur smutsiga de än kan ha varit historiskt, så har det varit av nöd och tvång för att snabbt svinga sig liksom upp på den industriella revolutionsstegen. Men Kina verkar ha förstått att deras miljö har problem, och då blir det kärnkraft som gäller, och det är där också väldigt många kärnkraft byggs. Och har du väl fått några enstaka sådana nyckelspelare att ta de här stegen, då följer andra efter. Då kommer, jag menar, Japan är i princip tvunget att använda kärnkraft. De har alldeles för lite yta för sin befolkning för att göra någonting annat, och de har inte förnyelsebara liksom källor så det räcker.
Tror du att Kina kommer relativt sett att bli the world's soundest economy med the cleanest energy?
under en period så är nog kommandoekonomier och med en snabb omställning till kärnkraft i massiv skala, det är väldigt effektivt. Och nu påminner kanske världen, efter globaliseringen, så i deglobaliseringseran så kan världen påminna mer om ett krig än om en, liksom en samarbetande marknad. Och i krig så är det centralkommando som fungerar.
Så för att sammanfatta det här lite då, vi är oerhört positiva till råvaror som helhet, och det är för att vi har så många olika faktorer som samspelar samtidigt. Tidigare har det varit liksom en eller två, och nu har vi i princip alla boxar tickade. Och när det kommer till uran så får man någonstans särskilja. Tror vi är helt övertygade om att det behövs, men frågan är också, kommer det att användas? Jag tror ju att vi kommer tvingas dit, och också därför som vi är positiva till uran. Men man ska också vara väldigt medveten om att just uranfrågan kommer också med höga geopolitiska risker, just för att det har blivit så svartmålat historiskt.
Man får vara beredd på att det tar tid, men som tur är så är faktiskt processen redan igång i tillräckligt stor skala för att göra skillnad, till exempel exempel i Kina, och för att göra skillnad för till exempel investeringar i uran och uranbolag.
Jag tror också, precis som du sa, att Kina är ett av världens smutsigaste länder, liksom, som släpper ut mest koldioxid. Om de, och de är ju liksom lite en egen spelare, de skiter ju lite i vad resten av världen tycker om olika frågor, utan de kör ju på det spår som de tror. Om de skulle ställa om till kärnkraft och därmed helt plötsligt kanske ha mycket, mycket lägre koldioxidutsläpp per capita än något annat land, då skulle resten av världen vara tvungna att följa efter. För jag tror inte att resten av världen skulle kunna stå ut med att Kina går från i princip smutsigast till renast utan att vi apar efter.
Särskilt inte om man ser att det där gör att de har en uthållig tillväxt som, om den får fortgå, gör att de kommer gå om USA och sen bara fortsätta dra ifrån. Det tror jag ändå att amerikanska politiker och folket kan inse ganska så snabbt. Men det kan ju vara så att det dröjer till slutet av det här decenniet, precis lagom till kulmineringen av fourth turning.
Det lät dystopiskt. Eller också, inte dystopiskt, men
totalt krig med en total vinnare och en total förlorare.
Kanske inte dystopi då.
Skulle vi prata om vattenkontrakt och det moraliska i att handla med vatten?
Ja, vi kan väl slänga in det som innan vi avslutar, att vatten håller på att bli en marknad nu, och jag gillar inte det. Jag tänker så här.
Men du tycker att bostäder ska man få sälja till högstbjudande, men inte vatten?
Nej, men skillnaden är att bostäder har alltid varit marknad i alla tider. Men vatten, det är en naturtillgång, så att människor har ju faktiskt historiskt flyttat till platser där det har funnits tillgång till rent vatten. Så i de absolut fattigaste delarna i världen så bor det fortfarande människor på platser som gör att de har tillgång till vatten, förhoppningsvis. Jag menar, nu vet jag att vatten brist är ett stort problem som man ser framförallt i stora delar av Afrika. Men historiskt sett så har människor flyttat sig till de platser där det finns vatten, där naturen har kunnat ge oss tillgång till vatten, och sen så har vi byggt upp samhällen runt omkring det här vattnet. Om vatten skulle bli en fullständig marknad, skulle det då betyda att de människor som i dagsläget går 4 timmar till och går 4 timmar från varje dag sin vattentillgång, jag vet inte kalla det gratis, för de får ändå promenera 8 timmar om dagen för att få tillgång till vatten. Skulle det betyda då att deras vattentillgång stryps och att de i så fall måste betala med monetära medel för vatten, monetära medel som de har absolut noll av, för det är därför de måste gå 8 timmar per dag. Kommer de då dö för att de inte har tillgång på vatten, för att vi har organisationer som vill tjäna pengar på den globala vattenbristen?
Det vill ju ingen förstås. Och jag har ingen lösning på, alltså, för problemet är att de borde inte behöva gå 8 timmar om dagen som det är. Det borde finnas i en
kran.
Men
så här, ja, och alla borde ha tak över huvudet, men världen ser inte ut som. Men skillnaden på bostäder och vatten är som sagt att bostäder är inte en naturtillgång. Vatten är en naturtillgång som människan historiskt har byggt upp samhällen runt omkring. Och ska man nu ta det ifrån dem, där det är den enda tillgången de har och det enda de faktiskt måste ha för att överleva?
Ja, precis. Om man har ett vatten drag, en flod med rent vatten, den borde ingen kunna äga. Som det är nu så kan man till exempel, man kan inte äga luften heller, men däremot så, och den är lite mer jämnt spridd också över planeten, så att det blir svårt att äga den. Men däremot så är det så att den är olika ren på olika platser, och det kan komma till en situation där du behöver köpa syrgastuber för att liksom klara dig på din plats. Ska man då få sälja tillgång till ren luft till högstbjudande? Ja, alltså, marknader har ju en tendens att skapa mer av det som faktiskt har ett pris.
Jag känner bara otrevlig plats världen håller på att bli.
Ja, men vi är många och tekniken hinner inte i fatt. Jag är teknikoptimist. Jag tror att någon gång liksom, om 20 år, då har vi nästan gratis energi, och vi har gratis robotar som springer runt och gör saker, och vi har nanoteknik och genteknik som faktiskt kommer ge oss allt det materiella vi behöver, och det kommer vara så billigt att man kan ge en hög nivå av liksom lägsta välstånd till alla. Det kommer fungera, men fram till dess så har vi en ganska ojämn kamp som antagligen gör att det blir sämre och sämre totalt sett vad gäller tillgång till luft, vatten, bostäder, mat. Och i den så kommer också klyftorna att bli större. Rika blir rikare och de fattiga kommer i princip dö.
Problematiken med det här också att i och med att tillgången till alla de här viktiga elementen som vi behöver för att faktiskt överleva blir svårare, så kommer det också helt ofrånkomligt leda till att i fattiga delar där utbildningsnivån är låg kommer den att bli lägre. Människor kommer inte ha tid att gå i skolan för att deras, de kommer inte överleva om inte de spenderar hela dagar med att leta efter mat och vatten.
Jag tror hur som helst att även om vattenmarknaden och vattenterminer, att de som har mest kommer kunna få köpa vatten, så tror jag att rika filantroper kommer se till att det faktiskt finns vatten hos de allra sämst ställda. Att det kommer finnas en minimumnivå.
Så kapitalismen räddar oss?
Ja.
Då har du lyssnat på
Anti...
Du har lyssnat på Antiloop podcast som produceras i samarbete med Vexatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation, och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcastapp och lämna gärna en recension, så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antiloop hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antiloops senaste memos.